Varmt välkomna till Lönsamhetspodden. Idag gästas vi av Per Högberg, grundare till Pricegain. Jag heter Matilda Hölke och jobbar som director på Pricegain. Och idag så ska vi prata om de kraftiga kostnadsökningarna som många företag står inför och redan har drabbats av. För en stor effekt av pandemin var ju de kapacitetsbrister som uppkom och eldade på prisökningarna. Och nu har ju det här ökat ytterligare på grund av den marknadsutvecklingen som vi har sett den senaste tiden. Kan du berätta lite grann mer om hur företag drabbas av det här idag?
Ja, men det vi ser nu är ju multipla pris- eller kostnadsförändringar. Det är ju inte ett event, utan som du sa, Matilda, så började lite grann med pandemin. Och det blev problem i alla försörjningskedjor. Det blev ju stopp i Kina och det blev stopp i Suezkanalen och det blev en förändrad världsbild där även containrar som man ska frakta sakerna i hamnade på fel ställe. Så inte där man ska hämta upp sakerna utan där de levererades. Så det blev egentligen ganska stor kaos. Det började med det. Sen har det ju följt av att råvarupriser har ökat. Det har blivit komponentbrist. Det har blivit energiprisökningar som är rätt stora och nu med det senaste tråkiga som har hänt i vår omvärld så har det här bara ökat maximalt mycket mera. Mm. Och normalt sett när man har en sån här förändring av en kostnadsökning någonstans så kanske man har det på ett eller två ställen i sin försörjningskedja. Och då kan man ju med smartare och effektivare operation eller att hitta andra inköpskanaler eller egentligen hantera de här kostnadsökningarna lite enklare. Man kan liksom svälja dem på ett sätt som är hanterbart. Det vi ser nu när vi pratar med våra kunder, och det här vet ju både du och jag som pratar med kunder varje dag. Mm. Är det någonting de pratar om så är det just det här som vi tar upp här idag. Mm. Det är ju, vi kan liksom inte undvika de här pris- eller kostnadsökningarna. Vi kan inte svälja dem längre utan de händer överallt. Då frågar de oss, hur ska vi hantera det här? Mm. Vi har ju aldrig sett något liknande. Det kanske inte stämmer. Det har skett någon gång tidigare. Men i alla fall väldigt länge sedan det var så stora förändringar på kostnadssidan som det har varit nu. Mm. Och då sitter många bolag i en svår sits. Man vet inte hur man ska hantera det här.
Mm. Mm. Men hur ska man gå tillväga då för att skydda sina marginaler?
Egentligen kan man väl säga att det finns både en kortsiktig och en långsiktig lösning som behöver komma på plats. Mm. Det går inte att jobba på en långsiktig lösning när man har ett kortsiktigt problem. Men problemet bygger egentligen på att det är en odynamik i hela prisprocessen skulle jag säga. Då menar jag från kostnadssidan och ut till kund. Så om vi borrar lite i den först så kan man säga att med de här mindre justeringarna som man kan svälja så har man över tid inte behövt haft så stor dynamik mot sin egen kund. Därför att man har kunnat managera det här och det har gjort att man har också byggt processer som är rätt statiska eller i alla fall långt ifrån dynamiska. Mm. Man har haft prisfönster, man kanske ändrar priset en gång om året och möjligen en gång till. Och det finns en förväntansbild både internt i bolaget hos säljarna och hos kunderna att man inte ska ändra priset så ofta. Mm. Så man har byggt upp en statisk situation. Det har man också gjort i kundavtalen. Så kundavtalen löper över längre tid och även i själva prisprocessen. Man har inte behövt ha någon större dynamik utan när det kommer en pris eller en kostnadsförändring en gång om året eller två gånger om året. Då har man lagt ner mycket krut på det. Du och jag sitter ju båda två i sådana projekt nu. Det läggs enormt mycket timmar på att räkna fram årets nya prislista man ska kalla det för. Problemet är nu att det kommer en ny prislista nästan varje vecka eller varje månad. Mm. Och då kommer vi tillbaka till din fråga. Hur ska man göra för att skydda sina marginaler? Ja, rent kortsiktigt skulle jag säga att man kan titta på hur man kan differentiera sina prisjusteringar. Det vill säga man kanske har delar av sitt erbjudande som är väldigt, väldigt priskänsliga där konkurrenterna inte heller ändrar sina priser. Det är ju lite svårt då att vi ska höja väldigt mycket eftersom då kanske vi tappar stora volymer. Men det är ju på det som är mest priskänsligt. Där ska man också ifrågasätta, är allting så priskänsligt? Mm. Men det man kan göra då, det är ju att titta på massa saker runt omkring produkterna och även vilka andra produkter som inte är lika priskänsliga som jag kan höja istället. Om vi börjar med det här med att differentiera på produkterna, så kan det ju vara så att med våra tillbehör eller våra förbrukningsvaror eller våra reservdelar eller någonting. Där kanske vi kan höja lite mer och kanske ännu mer än vad kostnadsökningen är, för att vi ska få ett i snitt få upp priserna lite grann. Det andra är ju också att titta på det här med servicegrader och mervärden och tjänster och sånt som man av tradition ganska ofta har bakat in i produktpriset. Vi brukar ju säga på PriceGain att det får inte plats i priset, utan det ska man ta extra betalt för. Mm. Och då kanske någon säger, nej men vi klarar av att baka in det priset och kunderna vill ha det så. Ja, det är väl bra. Problemet nu är att nu klarar ni inte av att baka in det produktpriset längre.
Nej.
Så även om kunden säger att de vill ha det här, så är det en sann modifikation. Därför att en del kunder vill absolut inte ha allt vi levererar och någonstans indirekt bli bestraffade för att betala för det. Så vi måste också titta på, kan vi liksom hitta ett mindre erbjudande som kostar mindre för oss med en lägre prispunkt, och sen ha en stege av erbjudanden med olika servicegrader och mervärden, så att vi differentierar mot kund. Så när den här stora genomsnittliga prisökningen kommer, så kanske några kunder kan välja att ta ett mindre erbjudande med en lägre prislapp, medan andra kanske tar en större.
Mm.
Så man får egentligen leta kortsiktigt efter massa olika sätt för att ta extra betalt då.
Mm. Och titta över sitt sortiment och se, men vilka är mina priskänsliga produkter och vilka är mina tilläggsprodukter, vilka finns i svansen, hur kan jag jobba med mina marginaler där kunderna inte är lika priskänsliga.
Precis.
Mm. Men hur ser du då på att uppdatera priserna vid fasta tidpunkter versus kontinuerligt?
Mm. Jag skulle säga att det är tyvärr många branscher som fortfarande har den här fasta tidpunktsdelen. Det vill säga, om du tittar på mycket byggmaterial, om du tittar på dagligvaruhandel, massa olika industri, så förväntar man sig, som du säger, de här prisfönstren och fasta tidpunkterna. Jag tror att vi kommer att gå ifrån det mer och mer. Och det har ju skett i många branscher att man har mycket mer dynamisk prissättning.
Mm.
Och när man väl har bytt till det, ja, då finns det ju liksom ingen väg tillbaka, utan den dynamiska prissättningsprocessen, den fortsätter att leva.
Mm.
Så jag tror att det man behöver göra, det är egentligen att ta den ganska svåra frågan och hantera den nu när det är så stora fluktuationer, och säga att vi går ifrån det här med fasta fönster. Även om kunden säger att du inte får det, så kommer vi ha en fluktuerande prissättning. Och det behöver vi ha. Mm. Och det är det mer än den långsiktiga strategiska resan vi pratar om nu. Hur kan vi bygga processer? Hur kan vi skaffa system? Hur kan vi utbilda? Hur kan vi informera och kommunicera? Och även paketera erbjudandet så att man förstår att det finns en dynamik i min prissättning som jag alltid kommer att ha. Och du, kära kund, kan välja i den här dynamiken vad och hur och när och till vilken servicegrad som du vill handla utav mig.
Mm.
Men de här fasta fönstren med fasta all inclusive, och det är hög tid att ta tag i den frågan nu.
Ja.
Och det inser ju många. Jag hade ett sånt samtal här på morgonen med ett bolag som inser plötsligt att de får inte ut sina kostnadsökningar, för att deras inköp har en dynamisk dimension, för att deras leverantörer som mer säljer råvara och lite förädlade produkter, de har ju redan haft en fluktuation i priserna in till bolaget.
Ja.
Men den jag pratar med vet inte ens hur commercial-sidan sätter priser mot kund, utan tror att de har fasta avtal och oflexibla lösningar, vilket gör att den här fluktuationen som sker på inköp, den får ingen som helst påverkan egentligen kortsiktigt på affärer mot kund.
Nej, det är ju nyckel där, att faktiskt ha ett nära samarbete mellan inköpssidan och säljsidan, så att man har en process som hänger ihop.
Och du och jag som jobbar med kan tycka att det är självklart att det är så, men det är långt ifrån självklart i många bolag, utan inköp och produktion och så ser sig som att vi ger säljsidan möjligheter att sälja produkter till bra kostnader, medan säljsidan har de här, tyvärr lite ofta, löften till kund eller avtal eller prisfönster och sådana saker som gör att det blir väldigt statiskt.
Ja. Mm. Nej, men det här har ju lett till, jag har ju haft flera diskussioner med kunder som har helt plötsligt gått med minusmarginaler för att leverantörerna har höjt priserna så mycket, och då har de ju fått åberopa force majeure för att ta bort de här.
Och det är en annan intressant aspekt just med force majeure, för att en del tror att force majeure egentligen bara är storm och hagel och dåligt väder och vad det nu kan vara. Men force majeure är egentligen definierat av ditt avtal. Så att om du läser ditt avtal så kanske står att ni har inkluderat massa händelser som går under rubriken force majeure.
Mm.
Har man inte lagt in där stora prisfluktuationer under force majeure, då bör man göra det i sitt nästa avtal med nästa kund.
Ja.
Så man bör se över sina avtal. Vad har vi egentligen skrivit in?
Mm.
Vi träffar också på kunder, så när vi har pratat med dem så säger de, då kommer helt plötsligt fram det de menar med avtal. Det är inte ens ett skriftligt papper, utan det är en muntlig överenskommelse bara som är gammal, som de, och kanske inte ens en muntlig överenskommelse, utan det har bara varit så.
Mm.
Och då brukar jag säga, men vad är det då som hindrar er? För om det inte finns en, varken en muntlig nyligen överenskommelse eller någon dokumentation, då är det egentligen bara känslan eller att säljsidan säger att vi har kommit överens och vi har ett avtal som säger att vi inte får göra priset.
Mm.
Ja, men visa mig vad det står att det är så.
Ja.
Och då kan man helt enkelt höja priserna i alla fall i sådana situationer.
Ja. Mm. Men hur ska man göra då för att skydda sig mot kostnader som sticker kraftigt? Som till exempel energikostnaden nu som har ökat väldigt kraftigt. Ska man jobba då med ett energipåslag, eller ska man ta tag i sin prissättning och arbeta om priserna utan att tala om någon extra energikostnad? Mm.
Det kan faktiskt variera det där. Jag pratade med ett bolag för någon vecka sedan som erbjuder kylrum till exempel till dagligvaruhandeln. Och de har ju väldigt stor del av sin kostnad i fastigheter och i el såklart, eftersom det är kylrum. Så deras kostnader har ju ökat dramatiskt. Och det gör ju att kortsiktigt kan det faktiskt vara så att för dem ska det vara någon form av elpåslag. Men det skulle jag säga, det är lite grann en långsiktigt felaktig metod, därför att då är vi tillbaka i att det bara är kost, plus att vi måste öppet redovisa alla våra kostnadsposter och så får vi prissätta efter det. Det vill säga, det har inte med värdet att göra. Så när kostnaden går ner helt plötsligt så kommer ju kunden säga, få ett lägre pris därför kostnaden gick ner. Så vad vi vill försöka göra är ju ta tag snarare i vår prissättning. Och de flesta bolag har ju inte så pass stor andel av sina kostnader kopplat just till el.
Nej.
Vilket gör att man hellre bör bygga en prisstrategi som har de här olika servicegraderna och nivåerna och paketeringar och tillbehör tillval som gör att kunden snarare får pruta med sig själv. Vad vill jag lägga till och inte?
Mm.
Och sen är det vi som företag som ska hantera våra kostnader, inklusive el i det här fallet som du säger, så att vi har så låg kostnad som möjligt.
Mm.
Men om kostnaden hela tiden styr priset, så innebär det att när kostnaden går ner sen, då minskar ju faktiskt våran vinst, därför att med ett procentuellt påslag på ett lägre belopp så blir TB-kronorna färre och då täcks ju våra fasta kostnader i mindre utsträckning och då går ju nettomarginalen ner.
Mm.
Så jag brukar säga, bra inköpare i ett bolag som jobbar med kost plus, de gör egentligen bolaget en otjänst eftersom vinsten minskar varje gång de lyckas med sina inköp.
Mm. Ja, det är sant. Mm. Men summa summarum då, så är det kanske en ganska bra möjlighet nu att ta tag i sin prissättning och faktiskt över sin prisstrategi, så att man täpper till de där intäktsläckagen och ser över sin långsiktiga strategi, så att man faktiskt har bra priser ut mot kund även när det inte stormar lika mycket som det gör just nu.
Verkligen. Ja. Och vi har ju haft ett flertal kunder som insåg när pandemin drog igång att är det någon gång som vi ska ta tag i vår prisstrategi, så är det nu när volymer påverkas och allting är förändrat. För det är så många förändringar ändå, så att när vi gör en förändring av vår prisstrategi och prissättning så kommer det märkas mindre än om det är en marknad i status quo. För då kommer ju alla saker som händer snabbt fångas upp.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att Det handlar om att ta tillfället i akt. Vi får ju frågan ofta från kunder som säger, ja men om vi går nu till våran distributör till exempel och säger att vi ska höja priserna på de här tjänsterna eller produkterna då. Då kommer de säga att hur tänkte ni nu? Gå hem och gör om. Mm. Och det är ju vanligt att de säger så. Men i det här läget så är det faktiskt lite förvånande att bolag inte förstår att alla deras konkurrenter och alla andra leverantörer till samma distributör är ju där hela tiden och gör prishöjningar. Så att det handlar om nu det är att förstå att jag är inte den enda som håller på med prishöjningar utan alla gör det.
Ah.
Så jag måste ha mera mod att göra det. Och där kommer den här interna organisationen att vara ett problem. Därför att säljsidan har ju hela tiden ett intresse av att upprätthålla volym. Mm. Och blir det för stora prishöjningar så tycker säljsidan att det här kommer inte att gå. Vi kommer att tappa för mycket volym. Mm. Så det blir väldigt mycket interna diskussioner. Och ska vi vara de enda som går till den här distributören och säger att vi höjer priserna? Ja, men så ser det ju inte ut.
Nej.
Alla är där. Så att ha lite mod. Gör kloka, både taktiska och strategiska val. Se över hela prisstrategin nu. Det är hög tid att göra det. För det här som vi ser som händer i marknaden nu, det kommer inte bara försvinna på några månader utan vi kommer leva med den här typen av situation ganska lång tid framöver.
Mm.
Och då behöver vi ha en mycket bättre och utvecklad prisstrategi införd i våra processer och så. Mm.
Men för många företag så kan ju det här tyckas vara väldigt stort.
Mm.
Var ska man börja någonstans?
Jag tycker att eftersom det lite grann brinner i knutarna nu så ska man faktiskt börja med de taktiska möjligheterna man ser.
Mm.
Det vill säga, kan vi differentiera vårt erbjudande på något sätt för att ta ut, kan vi ta betalt för mervärden och kringtjänster? Det kan vara allt ifrån fraktprislistan till olika tjänster vi gör utanför själva huvuderbjudandet.
Mm.
Titta i avtalen, vad kan vi göra? Jobba väldigt mycket med de taktiska så att vi börja släcka bränder. Men parallellt med det så är det naturligtvis viktigt att snarast dra igång utveckling och införande av en ny prisstrategi.
Mm.
Men det är inte riktigt så att vi kan bara fokusera på prisstrategi nu.
Nej.
Därför att det tar ett tag innan man får effekt av det.
Mm.
Och då kan det lite grann, jag ska inte säga vad för sent, men man kan ju tappa väldigt mycket lönsamhet på den tiden. Och därför gäller det att jobba med båda två.
Ja. Mm. Och skapa mer dynamik också
ja.
Under tiden då ja. I sin prissättning.
Precis.
Så att man skyddar sina marginaler.
Ja. Och en sak i det är ju faktiskt det organisatoriska.
Ja.
Vi ser ju, nu när sånt här händer så ser vi att eftersom inköp är redan typ centraliserat till någon produktion och så. Men ett annat företag jag pratade med här på morgonen, de har liksom helt olika prisstrategier i alla marknader.
Ja.
Och det här ägs av varje marknad. Ja, men vänta nu. Och de gör på olika sätt också. Om jag nu ändrar mina inköp och mina produkter och paketeringen av grunderbjudandet och så går det ut på helt olika marknader som på olika sätt. Hur ska vi då kunna få kontroll på den här situationen? Mäta, följa upp och säkerställa att vi får igenom våra prishöjningar eller våra kostnadsökningar i pris och så vidare.
Mm.
Det här är ju också någonting man bör se över. Hur sätter vi upp en tydlig ägare av prisstrategin? Vad gör man centralt? Vad gör man lokalt? Vad gör säljaren? Hur kan man bygga en organisatorisk struktur som faktiskt kan hantera den här typen av global marknad som vi har nu och jobba med det.
Ja, och en tydlig process med tydliga ansvar och roller.
Absolut.
Ja. Men om man behöver hjälp då med det här, vart ska man vända sig? Ja, är det till dig då, Per?
Det är den svåraste frågan. Ja. Nej, men då ska man ju naturligtvis kontakta dig eller mig eller någon av våra kollegor på PriceGain. För det här är ju frågor som är allra högst upp på agendan för väldigt många av våra kunder idag.
Mm.
Och det är ju det vi jobbar med, att hjälpa företag med att ta sig ur en sån här situation som är det taktiska.
Mm.
Men också bygga långsiktigt bra prisstrategi som gör att man får bra tillväxt i kombination med bra lönsamhet. För det är det som är lite grann tricket. Att tillväxt kan man få ganska enkelt genom att bara dra ner priset om man har något bra att erbjuda.
Mm.
Och lönsamhet kan man också få relativt enkelt om man bara höjer alla priser rakt av, men då kanske man tappar mycket volym så att man har en bra täckningsgrad men man har dålig volym. Så det är vad vi jobbar med, är att försöka hitta en bra balans mellan de där och växa båda två.
Ja, mm. Och det är viktigt att ta med sig.
Mm, verkligen.
Och vill ni ha mer råd från oss, vi sitter ju i de här diskussionerna dagligen just nu, så gå in på vår hemsida, kontakta oss och så tar vi en diskussion därifrån. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
Tack så mycket.